en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka efter jul- och nyårshelgerna. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Linn Nordström. Vi ska väl ta en kort recap här. Det har ju varit en galen silly season hittills, får man säga, december och lite grann av januari. Men du, Linn, är hemkommen från VM. Nu har du hunnit reflektera lite grann efter ett, ja, får man säga, om man bortser från allt annat, ett underhållande VM och grymt när Messi fick kröna sin karriär med ett guld. Vad säger du om så här med lite distans?
Först och främst vill jag säga grattis i efterskott, för du har ju fyllt 40 år.
Exakt, härligt.
Det är väl det största
nu
som har hänt.
Nu är man officiellt gammal.
Och har du någon 40-årskris?
Jag vet inte, kanske. Det får man väl se. Den kommer väl nu i så fall.
Okej, så alla ligger och lurar på Instagram och på Twitter vad som kommer skall.
Exakt, ja, precis.
Nej, men VM var ju jättespeciellt. Jättehöga toppar med fotbollsmatcher som man fick se, som man kanske liksom har drömt om som man var liten, och djupa dalar med, alltså både psykiskt och fysiskt, hur tufft det var att känna en press att förmedla en bild av det landet och hur de behandlar sina migrantarbetare och sina då invånare, och känna att även ifall matchen är slut och man har rapporterat klar kring matchen, så var det egentligen då ens arbete började, för att det skulle kännas okej att man var på plats. Och det gjorde det ju, alltså nej, det var väldigt upp och ner, och jag var väldigt trött när jag kom hem därifrån, men samtidigt självklart väldigt stort att få vara på plats och uppleva ett VM.
Det är ju väldigt intensivt under ett mästerskap, så där har du hunnit vila ut eller?
Nej.
Var det full huggning med jul, nyår och allt?
Ja, nej, jag känner mig lite sliten, men jag ska vara lite mer ledig. Men man ska inte heller klaga, jag hade ju rest rätt mycket innan VM också. Ja. Så att jag hade ju ett otroligt 2022, och som jag är så himla glad för. Och som, det är väl lite därför januari är så grått och trist, för att man ska kunna återhämta sig och ladda om inför ett nytt år.
Nu är det oxmånaderna som kommer här. Du, vi ska gå direkt på den här silly season bonansan som har varit här. Det har ju varit extremt många övergångar. Det brukar ju dra igång i december här, och det gjorde det verkligen, och sen har det bara fortsatt. Du avslöjar kanske en riktigt klassisk allsvensk sillybomb. Det hade inte ryktats om någonting. Jimmy Durmas hade varit och besökt Hammarby här i somras, och det var väl mer, alla trodde att han skulle dit. Sen avslöjade du att han var bara detaljer från AIK. Det är väl bara en tidsfråga innan han presenteras. Jag gissar att han bara nu ska åka tillbaka till Turkiet och få sin sign-on utbetalad där på... Som alla andra, alla utlandsproffs måste göra. Det var ju en klassiker när Marcus Danielsson satt i Köpenhamn och väntade på sin sign-on-bonus. Jag tror att Durmas åker tillbaka, och så presenteras han väl snart. Berätta lite grann först, vad tänkte du när du får höra det här? Durmas till AIK. För det kan ju vara så att, hade jag fått hört det också, men tänkte, men kan verkligen det stämma?
Jag får jättemycket ångest för att vi pratar om det nu. För att det var ju, precis som du säger, det var ju ingenting. Alltså jag hade precis kommit hem ifrån VM. Jag var trött. Alltså det var så här, när jag läste det här tänkte jag så, att jag inte läste korrekt.
Nej.
Alltså det var, och det var så sent med på en söndag. Jag var så här, ja, men samtidigt så var det liksom källor som jag typ litar på mer än mig själv. Så det var bara så här, ja, vad ska, alltså... Det är ju bara att liksom plocka upp datorn, trycka på start och sen får jag skriva detta. Och det var ju, det är ju med, det är ju med coolt när man får någonting sånt, samtidigt som det är blandat med att hoppas verkligen att det här går i lås nu.
Och det sjuka var ju, som jag tänkte på, var du nervös där när de presenterade Elias Durmas typ 3 dagar senare, att fan, jag har tagit fel Durmas? Nej, såklart inte. Men tanken slog mig att du,
ja,
kanske kunde tänka,
men
så.
Jag fick, alltså, det var ju ändå kanske första gången på väldigt länge som jag kände att nej, men jag känner sällan så här att man är kvinna som sportjournalist, och att jag blir ifrågasatt för det, för att jag ändå varit med ett tag när man ändå avslöjat lite stora grejer och lite startelva och så, men jag känner ändå att, liksom att, ja, men jag har lite saker i ryggen. Men det var första gången på länge som jag fick mail, liksom typ lilla gumman mail. Och då var jag bara så här, ja, men du, sitt ner i din båt för att han kommer presenteras och det kommer bli så här. Jag har liksom inte rört ihop en lillebror och en storebror. Men det var såklart. Men man, det är också en press på en. Alltså, hade...
Det kan ju alltid skita sig med någonting.
Ja, absolut. Och nu är det väl liksom, nu är han inte presenterad ännu, men mycket talar ju för att han kommer bli det.
Ja, det kan vi nog slå fast.
Men det var, jag blev ju jätteförvånad såklart. Och nu när man, när det har landat lite, då känns det ju ja, alltså det är väl rimligt för AIK där de är nu.
Ska vi en kort bara cred till Manu Lindberg också, ny eller TF sportchef och VD i, vad heter det, i AIK, som gjorde lite oväntat och icke så mycket AIK kompatibelt utspel här. Han var ju med i podden Testa Stör, tror jag, och lovade att AIK skulle presentera en bomb. Mm. Och då tänkte man så här, ja, det där är inte så många sportchefer som har gjort tidigare AIK, att det skulle komma en bomb. Och så blir det nog Jimmy Durmaz, och det får man ju faktiskt se att det var rätt coolt att kunna backa upp när man säger så också. Men det jag skulle komma till var ju att Jimmy Durmaz känns som en väldigt bra värmning för AIK. De har tappat mycket rutin i Micke Lustig och Seb Larsson. Jimmy Durmaz har ju gått från att vara en ytter, snabb, teknisk i landslaget, till att spela mer sittande som en sexa i Karagumruk där, och spelade ju ordinarie i turkiska högsta ligan. Så att med det sett till vad AIK behöver, så är ju han, får man säga då, en rak ersättare till Sebastian Larsson. Kanske lite mer offensiv och kreativ, vilket kan vara bra att ha i ett AIK som ska spela ett mer 3-5-2 nu under Andreas Brännström. Så väldigt bra värvning av AIK, logisk värvning känns det som. Och man tackar ju aldrig nej till fler stora profiler i Allsvenskan, känns det som. Så att det blir väldigt spännande att följa han, och framförallt med brorsan också, så känns det ju väldigt bra.
Hur tror du att han och JG kommer fungera ihop? Vad har de? Vad har de för relation sen? Nu förstår man ju så att det är mycket man bror med, men vad har han och John för relation som landslaget?
De har spelat i landslaget tillsammans, och det känns ju som de kommer funka. Durmaz är väl en ganska lättsam person som kommer glida in i det laget bra, känns det som. Sen blir det, men det blir väldigt intressant att följa han. Och framförallt så blir det ju också väldigt intressant att följa AIKs lagbygge. De känns ju inte alls klara. De har ju typ 30, över 30 spelare kontrakterade, så det kommer hända väldigt mycket ut.
Folk måste ut, ja.
Ja, och det kommer hända nog att de, ja, vad jag hör så ska de ta in minst 2 spelare till. Så att det kan nog hända en del annat till AIK. Det kommer bli fullt tryck på AIKs silly season. Så att väldigt spännande och kul med en riktig sådär äkta silly bomb. Vi går vidare bara, vi kör på här. Men vi får väl säga också att det var en lite mindre bomb då, men Taha Ali presenteras som Malmö här. Något som vi skrev om här förra veckan, och kommer från ärkerivalen Helsingborg. Malmö betalar omkring drygt 7 miljoner som jag har fått uppgifter på här. Och sen finns det lite bonusar där också. Lite oväntat ett år, känns det som. Jag vet att många andra allsvenska klubbar inte var liksom så här jätteövertygade om Taha Ali, men det här var tydligen en Rydström-värvning. Han ville ha in honom ganska tydligt. Och det blir spännande att se vart. Det är liksom en rak ersättare, om man säger, till Veiko Birmansevich då, som drog. Och vad tror du om?
Det ska bli riktigt roligt att se honom i Malmö. För att det var ju en fröjd att se honom i Helsingborg stundtals.
Ja, stundtals. Det var ju väldigt mycket höga toppar, men samtidigt så kom han ju bort en del. Men samtidigt
också. Men kom ihåg när de mötte AIK hemma så är det matchen, och då var det verkligen så här att det är ju så som han får med sig bollen och så som han kan dribbla och också vassa avslut. Så tror jag att när han är i en omgivning som Malmö FF så alltså, de måste ju se att han har så otroligt höga toppar i sig. Ja. Att han har så mycket potential. Annars betalar man inte så mycket pengar för
honom. Nej, men framförallt så tror jag att de ser att i Helsingborg hade han inte de spelare kring sig där han kunde vara liksom kreativ och kunde komma rättvänd. Alltså Helsingborg spelade ju ganska primitivt ändå, får man säga. Och jag menar, det är inte en sån spelare. Nu kommer han till ett lag där han visserligen hård konkurrens och sådär, men där flera spelare liksom kan backa upp honom, och jag tror att Henrik Rydström har en ganska tydlig plan för honom, så jag tror att han kommer komma mer rättvänd. Han kan ja, men, vad ska man säga, få mer chanser att misslyckas och liksom han får mer chanser att vara kreativ och den spelare som han egentligen är. Där kommer han inte till sig rätt i Helsingborg, i ett Helsingborg som slogs om att hänga kvar, kanske kom in i klubben. Det var en bra tanke att värva honom, men i lite fel läge där man trodde att Helsingborg kanske skulle vara bättre än vad de var, men spelade inte så som man trodde de skulle göra. Så att det är klart att...
Som Kevin De Bruyne i City om man jämför med hur han var i VM i Belgien.
Ja, precis. Tahari och Kevin De Bruyne, ungefär samma. Nej då, men det blir väldigt spännande att följa Ali i Malmö.
Men var det fler allsvenska klubbar som drog i honom, eller var det
ja,
Malmö
jag har faktiskt
som
inte hört det, men
jag
fick ju rykte om att det var AIK som var där, men det har inte, de tror jag inte var alls intresserade. Så jag tror att Malmö bara tog in honom på liksom, att Rydström ville ha honom och så.
Ja, och vill Malmö ha en spelare så ja, tar de i honom.
Och sen så var det ju så att Helsingborg också värvade honom från Örebro när han var utlånad till Västerås då, och då betalade Helsingborg 2,7 miljoner och nu fick de nästan 3 gånger pengarna, så att det är ju...
Men tror du Malmö tänker att han bara ska landa i Malmö och sen vidare, eller tror du att han...
Alltid på alltså, och lyckas han och gör det bra i Malmö och börjar stå in poäng så kommer han gå vidare, men samtidigt han är 25 liksom, så att det är klart jag tror de framförallt ser att han ska vara med och vinna SM-guld först och främst. Ja, en annan grej som är på tapeten nu då, det är ju Hjalmar Ekdal till Burnley.
Det är coolt.
Ja, där pågår ju förhandlingar nu och de är ju på väg att komma överens. Ekdal har ju Burnley som sitt första val, han vill ju komma dit. De är ju på väg att springa hem The Championship
ja,
ganska
de lätt.
De leder ju med 5 poäng och de har 14 ner till liksom först tredjeplatsen, det är ju 2 som går upp, så att Vincent Kompany är tränare också. Det var ju snack om där att det var någon som trodde att det var liksom problem med landslagskvoten när jag skrev om det, eller liksom att han inte skulle få arbetstillstånd i England, men det får han ju.
Brexit.
En klubb budar inte på att spela innan man vet att han ska få arbetstillstånd. Så att...
Men när du, bara för du sa det med landslaget, det hade ju varit riktigt bra för det svenska landslaget.
Ja.
Om han hade kommit in där, fått spela.
Exakt.
Och växa till sig.
Och framförallt tror jag det är väldigt bra att komma in i en klubb som är i medgång. Att man inte värvar. Nu kommer han in i en klubb som leder The Championship. Det är bra att gå i klubben. Jag tror det är rätt läge. Om man sitter i Burnley, rätt läge att värva en sån spelare i det läget man befinner sig i, och liksom värva i medvinden istället för att de skulle komma in till någon klubb som var i mitten av The Championship eller höll på att åka ur Premier League och sånt där. Nu kommer han in i en klubb där det är lite go och han får liksom, ja, betalar man så mycket pengar, det är väl snack om 35 miljoner, så är han ju värvad för liksom att starta. Sen kommer det bli tufft såklart i toppen av The Championship och ja, men gå upp i Premier League, det är ju hård konkurrens och sådär, men det ska bli väldigt intressant att se. Jag tror han passar rätt bra där också i Championship, Hjalmar, så att ja, väldigt intressant. Och vi kan alltså nästa år ha en till svensk i Premier League. Det känns som att vi behöver lite mer folk där. Det är bara Dejan och Alexander Isak nu som det snackas om där.
Ja, Robin Olsen.
Ja, jo, han har stått någon match nu och Pontus Jansson är tillbaka för skada, men ja, Ludvig Augustinsson får inte spela. Men ja, vi behöver några som startar i alla fall. Ja, var ska vi gå härnäst då? Adin Alic måste vi ändå, det var också en väldigt oväntad värvning av Hammarby, värva från Malmö. Nu var ju han kontraktslös och vad jag förstod det så förhandlade ju han och Malmö FF om ett kontrakt, men där fick han bara 1+1 och det var liksom Malmö som hade option på allting, så det var väl inte, så här jätte inbjuden med armbågen till Malmö, kanske lite att ta i, men det var ju mer att Hammarby gav honom 2+1 och liksom ett längre kontrakt och trodde på honom. Sen hade jag varit spelare också, hade jag bara sett på Malmös laguppställning och liksom bredd på truppen. Om jag hade haft en korsband och skada och skulle komma tillbaka, då kanske inte optimalt att börja. Liksom, han konkurrerar både på yttermittfältet och anfallet. Jag menar Isak Kisetlin, Boja Turay, Patrut Seydou, Mustafa Seydan, Anders Christiansen. Det finns ju hur många som helst som man kallade upp, Sören Reiks, som han skulle konkurrera med. Då är det bättre att ta liksom, i Hammarby. Han får lugn och ro och är väl inte lika hård konkurrens där. Så att jag tror att det är ett ganska bra steg för honom. Och känns ju som en spelare också som behöver, nu är inte han fostrad i Malmö eller sådär, men kanske behöver byta miljö och få liksom en ny start i karriären, känns det som Nadic verkligen behöver.
Jag tror att ja, det är svårt med honom, för att jag tycker att jag har sett så väldigt fina kvaliteter. Och att, men det är också svårt att greppa vad det är för typ av spelare.
Ja, det är ju, absolut.
Så att jag vet, alltså det är jättesvår men han verkar vara väldigt sympatisk och fin person.
Och lätt att in i ett lag.
Exakt, och bara det är ju ett plus.
Ja, och sen tror jag att om man tittar när han var skadefri så var han ju tredje poängbäst i Malmö FF i två säsonger i rad tror jag. Så det säger ganska mycket. Så
men att han ska dita på konstgräset.
Ja, det är också så.
Alltså, det är ont bara jag tänker på det.
Ja, det är men...
Det är såklart att det finns medräknat. Det kommer inte som en överraskning.
Och är ju inte den dyraste värvningen heller. Så där tror jag också att Hammarby har haft med i beräkningen. Och Hammarby behöver ju också, som alla vet, värva svenska spelare med som är liksom svensk pass. De har ju utlänningskvot att ta hänsyn till. De har inte haft det klockrent ställt.
Men vad tänker du kring Hammarby och situationen de är?
Ja, men lite för många som har försvunnit. Ludvigsson, Bojanic, Jehas, Simon Strand och kanske Berisha nu då som försvinner. Det är ju rätt många och man får bygga om igen. Så att där känns det som att ja, de har en bra stomme, men de har ju tappat väldigt många nyckelspelare som kommer bli jättesvåra att ersätta. Därför tror jag man kommer hålla hårt i vet om Berisha, även om vi ska säga att det han sa igår när Malin pratade med honom på Hammarbys träning, det är liksom upplagt för att han vill ju till Molde. Det hör man ju på citaten. Annars har han ju sagt så här: nej, jag kommer stanna i Hammarby, jag trivs jättebra här, jag ska ingenstans.
Det var ju den mest fjäskiga jag hade
läst. Exakt, nu var jag jätteintresserad av Molde, de har varit intresserade av mig förut. Eller han sa att Molde har varit intresserade av mig förut.
Och det är så stor klubb.
Stor klubb och de ska spela i Champions League och alltihopa. Så det är klart att han vill ju dit. Och jag skulle inte bli förvånad om han liksom kommer pressa på för att det ska bli en försäljning.
Nej, och sen är han ju stor i orden. Han har ju sagt saker förra säsongen som han kunde verkligen göra rubriker på. Så att jag är inte heller helt säker på att han... Det är klart att han förstår att det här är smickrande för Molde mer än vad det är för Hammarby. Mm. Men sen är han är ju stor i orden. Ja. Och det gillar man ju med.
Ja, absolut. Däremot så tror jag att Hammarby de kommer hålla hårt igen. De kommer kräva... De värvade han för 16 miljoner, köpte de han för. Han fick en sign. Och
pengar.
De betalade ut en agentarvode. Så de ska ha minst 25 miljoner liksom, för att de ska släppa honom. Vilket Molde kan betala eftersom han sålde Fofana till Chelsea för 140 miljoner nyligen. Och jag menar, jag tror att Veton Berisha är ju inget tvivel om att han är en bra spelare. Men jag tror han har högre status i Norge där han har vunnit skytteligan och bara öst in mål hela tiden än vad han har i Sverige. För här fick han ju lite av en floppstämpel, kanske lite oförtjänt, när han gjorde bara 4 mål i Allsvenskan och sådär. Så och jag förstår ju att han lockas också. Hammarby har ju liksom en längre väg till Europaspel medan Molde vann ligan också, ska in i Champions League kvar. Så att,
men alltså rent alltså egoistiskt så är det ju väldigt tråkiga spelare som, eller tråkigt för oss att Hammarby tar av med sådana roliga spelare. Ja. För att det var ju liksom, man vill ju alltid prata med Bojanic, alltså efter match. Man vill alltid prata med Jas efter en match.
Så Simon Sandberg var också en profil på
sitt sätt. Ja, absolut. Så att det är ju... Det är ju inte lika roliga mixade zoner efter matcherna när de profilerna. Sen vet vi inte vad som kom in.
Det är det precis jag skulle säga. Jag ska försöka lista ut, men jag tror att de har en bomb på gång här. Hammarby nu är en riktigt bra spelare. Så jag ska försöka lista
ut. Hur gammal?
Vem där? Ingen aning. Jag har bara hört från flera håll att de kan ha en riktigt stort på gång. Så vi får hoppas att de löser det. Att Hammarby får en till profil. Men
har Durmas en tredje bror?
Jag vet inte. Visst, det kanske finns. Men däremot så har det snackats om Mikkelsen från Tromsö som är en väldigt dyr spelare också. Han kommer ju är ju väldigt bra med i norska U21-landslaget. Så det kanske är han som är på ingång. Det vet jag inte. Men jag har hört att de har ytterligare en till tungt.
Men det är mittfältare?
Jag tror det är mer att det är en offensiv spelare i alla fall. Så att vi ska gräva vidare där i Bayerns kommande värvningar.
Tror du Jansson svettig eller lugn?
Jag tror än är nog inte svettig. Lite svettig tror han kanske är med tanke på att det är lite för många eller 600 allsvenska matcher som har försvunnit. Va? Lite rutin och ganska många mål. Så att, ja, lite svettas han nog, men jag tror ändå han har så pass stor rutin att han hoppas kunna lösa upp det. Och samtidigt så har man tittat på Hammarbys grupp, så har man ju väldigt många spännande yngre spelare. De har ganska bra, stabil ekonomi. Vi glömde säga förresten att Jeppe Andersson också är klar för Salzburg. Så att där har de ju tappat ännu mer rutin. Men ja, vi får se vad som händer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi blickar lite bort, att vi ska återkomma till de här storklubbarna först, och så finns det ju några av de mindre klubbarna som har gjort en del värvningar. Tom Pettersson till Mjällby tycker jag är en väldigt bra värvning. En ledare i stad som de får in. Ja, verkligen. Och sen så har ju Halmstad BK gjort en spännande värvning. Viktor Granat från Skyttekungen i Superettan. Superettans bästa spelare förra året. Som de värvade in från Västerås. Det blir väldigt spännande att följa honom. De vill ju ha Jakob Bergström. Så där känns det som att Viktor Granat är en rak ersättare till honom.
Just det, Jakob Bergström har vi inte nämnt.
Nej, precis. Känns också som en spännande värvning för Djurgården. Men hur ska han klara sig i Stockholm?
Det
var ju det vi undrade.
Ja, det är han och Edvardsen. De får,
ja, Edvardsen får...
Edvardsen får ta honom under armen, ja. Och så får de gå två bönder i stan och så får de lära varandra. Men nu är Edvardsen ju varm i kläderna.
Ja, det får man säga. Så att han vet ju ungefär vad som krävs. Men även där känns det som om Djurgården, även fast de tappar nu Tom Pettersson, även om de tappar Hjalmar Ekdal, så är de ju ganska väl rustade och har ju inte haft så speciellt stor omsättning. Det är väl Bandar som har gått i Reika, men det visste de att han skulle göra. Radetinac har förlängt, viktig. Och Asoro finns det ju bud från Bordeaux på, men där vill ju de låna honom med köpoption för de har lite ekonomiska problem. Och jag tror att
Djurgården, med Findell?
Djurgården är väl inte intresserad av att låna ut honom, utan de vill ha garanterade pengar. Det finns ju liksom ingen anledning med Djurgården som har över 200 miljoner på banken att låna ut en spelare som Asoro, som gjorde ett väldigt snyggt mål i Sveriges match mot Finland här på januari-turnén. Där vi ska snart, om några 10 minuter ungefär, ringa Per Boman som är utsänd i Algarve på januari-turnén för att få en rapport där.
Jag såg första halvlek igår på matchen.
Ja, men det var ju Yasin Ayari, Asoro, Hjalmar Ekdal och så Samuel var det Gustafsson. Samuel Gustafsson som hyllades väldigt mycket. Så att vi ska se vad...
Men du, Findell.
Hampus Findell, ja precis. Han var väl i Thailand med och på semester han också, tror jag. Tyckte jag skymtade han och Edvardsen tillsammans där några dagar. Men finns det något intresse där? Eller
jag slänger upp ett namn till det här.
Nej, jag har inte hört att det...
Han liksom var ju i samma låda där som med Hjalmar. Liksom, att de ville ha tålamod, men att det fanns, att han var väldigt... att Findell var väldigt picky med val av nästa klubb.
Ja, precis. Det känns ju mer som att han går till sommaren, va? Och kör det här Europa-kvalet med Djurgården. Eller Europa-kvalet i Europa. Ja, det tror jag faktiskt. Tittar vi mer då på de andra klubbarna, så har ju IFK Göteborg värvat rätt bra de också. De har ju tagit Elias Hagen här, en ung spelare från Norge som... Ja, det känns som IFK Göteborg behöver förstärka på ett par positioner till, va? De behöver framförallt bredda truppen. Vad tror du om Göteborg kommande?
Jag tror, men det hade väl varit perfekt för dem att få in något halvungt sexigt namn, ja, som får liksom fansen att tro på att det här kommer bli en framgångsrik säsong. Sen är det väl lite med Simon Tern, om han...
Ja, men det är väl det, att när de har tagit in den här prestigevärvningen då, som vi får säga att Elias Hagen är, 22-åring från Bodø Glimt, som liksom Stig Torbjörnsson, scouten, hade handplockat. Han sa, tror jag, här när Hagen värvades att han trodde att de skulle gå till en större liga. Så att, men där tror jag väl att då får Simon Tern eller Al-Amari, tror jag, får svårt att hitta en plats. Då tror jag hellre att någon av dem tittar på att lämna. För det är väl, jag tror att det blir tufft för dem.
Skulle Simon Tern kunna gå till en annan allsvensk klubb?
Ja, men han spelar ju alla allsvenska
klubbar. Ja, men det är det jag menar. Ja, men skulle han kunna gå till någon ny adress? Eller blir det till någon adress han har varit då? Hur gammal är han nu?
Ja, Tern måste ju vara närmare 30. Ja, han inte. Tern är 30 precis, ja. Ja, nej, det... Ja, jag vet faktiskt inte. Han har spelat i Göteborg nu, Norrköping, AIK, Malmö, Helsingborg, Värnamo. Värnamo kanske han ska gå tillbaka till om man vill flytta på sig. Nej, kanske inte. Men det kommer bli hända mycket mer i IFK Göteborg.
Tror du?
Ja, det tror jag också. De är och hugger på det mesta som jag fattar det som. Men Elias Hagen tycker jag är en av dem framförallt spelare som ska bli väldigt...
Jag tyckte det var... Men som... alltså, ett fräscht och pikt namn.
Ja, verkligen.
Som och får med sig en tro in.
Lite också prestigevärdning att de får honom i konkurrens med flera andra klubbar. Sen blir det väldigt intressant i Göteborg också för Pontus Dahlberg som nu kommer bli första målvakt. Hur han klarar det. De har värvat in Anders Trondsen också. Som ska bli intressant att följa. Bångsbo har haft en del skadeproblem. Åkte hem från januari-turnén. Men även han lär väl ta ytterligare ett steg. Så att ja, hård press på Micke Stare och Göteborg att lyckas i början här.
För som
annars
alltid
kan det nog blåsa. För jag tror att det är lite värre nu. Både de tränare tror jag som är mest utsatt inför nästa säsong, som har högst press, eller som mest press på sig att leverera, det är Stare och framförallt Glenn Riddersholm.
Ja, jag skulle precis säga det. Alltså du där måste ha med Riddersholm där.
Där har du de två som måste leverera mest. Och sen blir det intressant att kolla vad som händer med Levi.
Ja, det skulle precis säga det.
Han har besökt Puskas Academy i Budapest, eller utanför Budapest, och är väl i valt.
Det är väl utgående kontakt nu?
Ja, efter säsongen.
Ja. Men jätteviktigt för dem ju med Totte Nyman. Och,
ja, det får man precis det jag skulle komma in på. Det är ju en fjäder i hatten för...
Ja. Och jag såg ju, som sagt, första halvlek igår och då var han pigg.
Mm. Jag hade hatten för Tony Martinsson, Totte Nyman som hade bud från Japan och Asien och sådär, men som inte riktigt kanske fick det han velat och hade de anbuden som han kanske trodde han skulle ha och förlängde dem med i Norrköping. Ett jättelångt kontrakt, blir väl en av allsvenskans bäst betalda spelare, förmodar jag, med tanke på att Norrköping gjorde allt och lite till för att få behålla honom. Tony Martinsson, en fjärde hatten till honom som lyckades förlänga med en så pass viktig lagdel. Jag menar, hade han lämnat Norrköping så skulle det känns som om luften hade gått ur lite grann den här truppen.
Men Norrköping har väl råd att ha kvar Levi till sommaren och sen sälja honom för en liten peng?
Ja, det har de nog. Det beror på vad han vill, tror jag. Jag tror att de var ganska överens, eller jag vet att de var ganska överens med den här Puskas Akademi, att det var från 6-7 miljoner tror jag det var, de var överens om. Och ja, till sommaren då så visar man att det blir hälften då.
Mm.
Men det blir väl hur de tänker där också, kanske bättre att sälja och investera de pengarna i en spelare som kan vara kvar i föreningen länge. Och ha kvar en spelare och satsa på att spela i ett halvår liksom. Det var inte så här jättepositiva toner som Levi sa om spelet och Glenn Riddersholm heller i den här intervjun efter säsongen. Så att vi får se lite vad som händer där.
Mm.
Du, i övrigt då, Leo Väisänen såld till Austin. Elfsborg har gjort en värvning i André Boman som just nu är med landslaget också. Albion Ademi kommer lånas ut till Värnamo. Nicola Stefanelli har gått till Beckhams klubb, Miami, Inter Miami, CF. Också en övergång där AIK fick mellan 5 och 10 miljoner netto. Jag gissar att det på typ närmare 5-6 än 9-10 med tanke på vad MLS-klubbar brukar betala och sådär. Men att de fick så mycket pengar är väl rätt bra ändå. Ja, det kommer, vi kan konstatera att det har hänt väldigt mycket på silly season scenen det kommer hända väldigt
kan
mycket.
Kan du lova
till
någonting?
Man kan lova att Hammarby kommer värva minst två spelare och AIK kommer också värva ett par till. Och sen kommer det ju försvinna ett gäng lirare från AIK. Men vi ska gå på ett rykte också som jag tycker var jättekonstigt. FC Köpenhamn kom ut i danska medier och som även tror var Tuttosvenskan som skrev att FC Köpenhamn scoutade Samuel Brolin. Jag har inte hört
från AIK?
Det här. Ja, alltså Samuel Brolin var så utlånad, han var ju första målvakt i Mjällby.
Men ja, är ju inte förra med säsong.
Ja, men är ju inte med på januari-turnén. Och där är tre andra målvakter. Och har ju aldrig varit aktuell för A-landslaget tidigare.
Han spelar U21.
Så att det, ja, alltså, han spelar U21. Så det är liksom en av Sveriges kanske ja, men 7, 8, 9 bästa målvakter. Ska FCK ta in honom? Alltså, då tar de in honom som andre målis då, eller? Jag har svårt att se att FCK, som har Carl-Johan Jonsson där redan, liksom, ska de ta in Samuel Brodin som första målis? Det låter jättekonstigt.
Mm.
Men de kanske har någon plan för honom, eller att de vill ha honom som backup då.
Mm. Men... Och ny...
Ja, AIK alltså, måste ju sälja honom. Ja, precis.
Och Nordfeldt kommer ju inte... Alltså, han kommer ju stå i AIKs mål.
Ja, Nordfeldt kommer stå. Och sen förlängde ju... Det var ju det sista Jurelius gjorde. Förlängde med Janosevic. Så att det finns ju liksom ingen plats i AIK för honom, för Samuel Brodin. Du kan ju inte sälja... Nordfeldt kommer inte sälja, för de ska satsa på honom. Janosevic förlängde precis, men kommer inte sälja. Så Nej. Det blir ju Samuel Brodin som... Men jag tror inte om de inte hade förlängt med Janosevic, då hade de ju tagit in Samuel Brodin, så hade de haft Samuel Brodin och Nordfeldt, tror jag. Och sen tror jag att Samuel Brodin hade kanske spelat ut kontraktet eller gått i sommaren och sådär, där han är billigare. Mm. Men det blir spännande att se vad som händer med Brodin. Han kommer sälja, men frågan är om AIK kan få så mycket pengar för honom.
Jag menar, han är ju bra.
Ja, han är bra liksom. En bra allsvensk målvakt, men det är ju inget så här wow. Då hade AIK behållit dem och satsat på honom, men sen gått till någon annan allsvensk klubb. Han tackade ju nej till Degerfors som ville ha honom. Men det jag ska säga var att den dyraste målvakten som har sålts från allsvenskan, det är ju Pontus Dahlberg som gick till Watford, ja, som har sålt för 30 miljoner, får man säga, var ett undantag.
Mm.
Sen har det gått för 5 och så där liksom. Det är inga dundersummor man kan få för Morris. Så det blir spännande att se vad AIK får och vart han går.
Mm.
Det har ryktats det efter Köpenhamn, som sagt.
Såldes Karlgren ifrån AIK?
Eller nej, han gick som bossman till Turkiet.
Ja, okej.
Okay. Ja, så var det med det. Nu ringer vi Per Boman för att få en rapport från Algarve och januari. Ja, innan vi går vidare till just Per Boman, så måste vi gå igenom en liten grej här som kom upp på sociala medier. En ganska intressant grej.
Det var... För en gångs skull.
Ja, precis. Intressant. Jag tror jag har sagt det ordet ganska mycket. Det känns som jag sagt det. Skitsamma. Men det kom upp på ett Twitterkonto här ett rykte om att Henrik Jurelius, före detta sportchef i AIK, skulle ha fått sparken via mail. Det hade varit väldigt uppmärksammat och väldigt oväntat om det var så. Kanske inte hade varit jättebra hanterat av AIK om de hade bara sagt upp en så lojal medarbetare via mail. Och det där var ju vi tvungna att kolla upp. Och det gjorde ju just Per Boman, som hörde av sig till Jurelius och kollade om just det.
För han har inte pratat någonting heller sen han...
Nej, precis. Slutade. Men han ville inte ställa upp på någon intervju. Men han sa det att det kunde han dementera, att han hade inte blivit uppsagt via mail. Och det är väl det jag har hört också, att han fick väl beskedet face to face, vilket är helt normalt. Mm. Så att, ja, det får
jag
väl
inte mindre, jag är inte mindre ont för det för honom.
Nej,
men det var ju inte via mail i alla fall.
Nej, det hade ju varit sjukt. Vad hade du sagt om du blev uppsagt via mail?
Ja,
först hade man ju trott att det här kan inte stämma. Det här måste vara ett spam-mail.
Ja, vet du fan, men jag är ju lite ångestfylld alltid, så att jag tänker att ett sånt mail inte är så långt borta.
Nej, precis. Men det kan vi i alla fall dementera, den här lilla grejen. Och nu ska vi, som jag sa tidigare, ringa upp Per Boman och få en rapport från januari-turnén i Algarve. Ja, nu har vi Per Boman med oss direkt från Algarve i Portugal. Hur är läget?
Jo då, mycket bra, mycket bra. Det var ju en mycket trevlig match igår från Sveriges sida, så att jag är på gott humör.
Har du käkat några pastel de nata?
Nej, det finns inga restauranger där jag bor. Hela stället är nedlagt, så att jag käkar bara så här torra mackor varje dag. Så att inga lokala specialiteter tyvärr.
Vi har ju varit på många januari-turnéer tillsammans, men då i Mellanöstern, eller i alla fall Abu Dhabi och Dubai och Qatar. Hur skiljer sig de här resorna från när ni nu är i Algarve och Portugal? Förutom att det regnar.
Ja, nej, men första dagarna var det faktiskt väldigt fint väder, men sen har det regnat lite. Men, nej, men generellt sett så är det ju trevligare att vara i en demokrati med, så att säga, där det inte finns slavar, mer eller mindre. Men rent sportsligt så har ju Jan Andersson nämnt vid något tillfälle då att planerna är ju klart sämre här jämfört med hur det har varit i Förenade Arabemiraten och Qatar, och vädret är lite sämre och sådär. Men jag tycker ändå, om man ska väga över allt, så är det ju klart bättre att vara här ändå.
Och det är samma sak med spelarna, de är ganska lättillgängliga, va? De gillar att snacka med journalisterna. Det är ju ett väldigt bra klimat på de där turnéerna. Vad har du fått för uppfattning om spelarna och sådär?
Nej, jag tycker jag håller med dig. Det är faktiskt jättekul. God stämning och det är ju extremt många debutanter. Jag skulle säga att det är väl typ bara 4-5 spelare som hade någon landskamp eller om ens det innan den här turnén. Så att det är väldigt många nya och pigga och ja, men roliga allsvenska profiler. Så att, och jag upplever också att trots att det är så många debutanter så tycker jag att det känns starkare än på länge den här truppen. Alltså det är många intressanta namn och var väldigt många som gjorde bra insatser nu mot Finland igår också. Så att, det är faktiskt jävligt gött att vara här.
Är det någon som har överraskat på dig alltså så här socialt som du trodde kanske var mer tillbakadragen men som har visat sig vara en spexare?
Ja, men bra fråga Lin faktiskt måste jag säga. Och det är Hugo Larsson. 18-årige Hugo Larsson är fruktansvärt mogen och bekväm och trygg i sig själv och rolig, måste jag säga. Inte någon blygs eller inte någon nervositet och våga vara sig själv och svara välavvägt men ändå liksom på ett kul sätt på många frågor. Så han tycker jag verkligen har stuckit ut på ett positivt sätt som en riktigt bra person. Så och det gäller många. Jag tycker sånt som Victor Edvardsen har varit på väldigt gott humör när han har varit här nere. Joel Azor också är ju alltid en glädjespridare. Så att, generellt sett så har det varit god stämning.
Kul.
Vilka har imponerat på träningarna och på matcherna då?
Då vill jag faktiskt kanske vara lite tråkigare och säga att de som har varit allra bäst är Albin Ekdal och Samuel Gustafsson som ju
Hjalmar,
såklart har ja, förlåt, fan vad jag säger, jag skriver fel i texten också för att ändra i efterhand och sånt. Det är givetvis Hjalmar Ekdal.
Det är för att du har näringsbrist från Mackor.
Ja, precis. Nej, men de har varit, jag tycker de har varit klart bäst. Hjalmar igår gör i princip inga misstag under matchen, styr upp försvarsspelet bredvid då nye Victor Eriksson från Värnamo som inte är så rutinerad, så där var Hjalmar väldigt skicklig och hjälper honom och jag tycker han har varit bra överlag och även Samuel Gustafsson är lite på en annan nivå än de andra. Och om man ska ta någon kanske debutant också som kanske inte har skrivit så mycket om så tyckte jag faktiskt att en sån som Noah Persson från Mjällby var duktig på matchen senast. Han är lite rivig och han gör en del misstag, men totalt sett så är det mycket mer positivt än negativt i hans spel. Så jag tycker han var duktig på vänsterbacken igår, så att, om man ska ta någon av debutanterna.
Ja, härligt. Och apropå Hugo Larsson där, så blängde han argt på Jan Andersson när han blev utbytt. Var det så, eller?
Ja, jag vet inte fan. Det var... Janne sa det. Janne sa det i alla fall. Och sen frågade vi väl Hugo efteråt och han... Han hade väl, jag kan inte komma ihåg exakt vad han svarade, men det kändes inte som att han hade något minne av incidenten riktigt, så att han var nog, men han nämnde ju att han gärna hade spelat vidare. Han har ju liksom en jävla hunger att få visa upp sig och sådär, så att det är möjligt att han blängde lite.
Det är inget Emil Forsberg moment på G här, att han lämnar januari-turnén i vredesmod?
Nej, inget sånt. Inget
nej.
Sånt.
Nej, det är bra.
Hur många tror du skulle kunna finnas med i EM-kvaltruppen i mars?
Ja, det är inte många. Det är inte många ändå, trots att det är många som har... Alltså det som är bra är att de har liksom snabbt tagit till sig hur landslaget spelar rent taktiskt, måste man säga. Och det, på det sättet är det ju enklare då att ta sig in i det riktiga landslaget. Men av de som är här så är det väl målvakten Leopold då och Wahlstedt och så, som har goda chanser att fortsätta i riktiga landslaget och givetvis Samuel Gustafsson som känns given i en kommande trupp nästan. Hjalmar Ekdal.
Härligt. Du, vad händer härnäst då? Det är det 5-6 dagar kvar eller?
Jag vet inte. Jag åker hem den det sista dagen är 12:e för mig här. Vad är det för dag idag?
Två dagar
kvar. men idag är det faktiskt lite blandat. Det är både damlandslaget eller de bästa allsvenska spelarna från Damallsvenskan då har ju kommit ner också, så att idag ska jag rapportera lite från deras träning på förmiddagen och sen ska jag på en pressträff för herrarna på eftermiddagen, så det är dubbelt upp.
Härligt! Du, vi säger kör hårt de här sista dagarna då, så är du välkommen hem och är vara med i podden som ordinarie medlem.
Oj. Utmärkt.
Ja. Ha det bra, Boman.
Hejdå!
Fint. Hejdå.
Ja,
du är inne och tittar här nu, det är ju 19 grader och sånt där, det är ju inte kallt där nere.
Nej, men det är inga 35-40 som det var i Abu Dhabi. Bomans rapport från januari-turnén i Portugal för att avsluta den här veckans avsnitt av Allsvenska podden. Vi är tillbaka nästa vecka och nu är det fullt ös. Och det kommer vara fullt ös med allsvenska övergångar och allt möjligt på sajten. Så håll utkik där. Vi tackar för oss, så är det på återhörande nästa vecka. Hej då!
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.